för idag dricker vi vårt 11 kaffe mitt i en second hand butik i Märsta norr om Stockholm. Och jag vill säga välkommen till Sara Öqvist och Tina Karlmats.
Tack så mycket.
Välkomna till podden. Åh, vad ni har längtat efter det här.
Jajamän.
Sitter det som två stela pillar.
Vi är livrädda.
Är det poddpremiär eller?
Ja. Ja, det är det.
Vad kul.
Det är ingen som har velat lyssna på oss tidigare.
Ni kommer att få liksom klassvis med folk nu efter det här. Mm. För ni kommer att göra en succé. Ja,
precis.
Jättekul att vara här. Det här är ju en butik som jag bor ganska nära. Så att jag är ju här titt som tätt. Idag är det stängt. Så då, ja. Det gör att vi kan sitta mitt i er verksamhet.
Precis.
Fantastiskt. Jag brukar ju börja mina 11 kaffen med och fråga hur dagen har börjat, vad folk har för morgonrutiner. Men så har ju dagen gått nu. Ni har ju jobbat på några timmar, så att det vore ju roligare att veta hur har er arbetsdag sett ut hittills idag? Vad har ni gjort? Berätta.
Vi har gått och väntat.
Vi har gått och väntat och övat på era lines.
Precis.
Nej, men berätta något som ni har gjort idag.
Nej, men våra dagar ser ganska likadana ut. Vi drar igång 8 och då kommer all personal och vi liksom kollar vad som har kommit in och går igenom alla saker.
Gör ni det gemensamt då?
Nej,
då,
vi har lite olika uppgifter. Mm. Ja, precis. Men man har ju sin uppgift så att alla går igenom sina saker.
Så det funkar så att någon har alltid kläderna som sin arbetsuppgift och någon har alltid porslin, eller
precis.
Hur är det?
Ja. Så vi täcker alla områden i butiken med, så vi får ut nya saker till varje öppning. Så det börjar vi med att gå igenom. Nu är det ju måndag idag och så att nu har vi gått igenom lördagens, vad som kom in i lördags. Och så börjar folk jobba med sina saker och så just idag så plockar vi om i butiken och städar och fyller hyllorna med nya saker. Så det är det vi har gjort.
Du med, Tina?
Ja, men jag har också ansvar för planeringen av hämtningar och lämningar med lastbilen. Så jag kollar vad som är sålt under helgen och vad som ska levereras. Och kollar igenom mejl och lyssnar på meddelande för att kunna höra av mig till kunder som vill ha saker hämtade. Och så försöker lägga upp ett litet schema för lastbilskillarna så att de har något att göra under veckan.
Ja, just det. Mm. Vi ska prata mer om själva verksamheten. För det är ju en spännande, second hand är ju en spännande verksamhet som jag tänker att många inte vet om vad som försiggår egentligen bakom kulisserna. Det är ju
precis.
Hårt arbete, mycket som ska göras och många olika delar. Mm. Men om vi går lite grann bakåt, så har ju den här second hand butiken haft en hel del olika skepnader, hetat lite olika, haft lite olika huvudmän. Men du, Tina, har ju varit med hela vägen i princip.
Ja, sen 2008. Men butiken startade i väldigt liten skala 2005 av lite eldsjälar, pensionärer och annat löst folk. Som hade tid över. Och som startade butiken uppe i Pingstkyrkans lokaler på Eurostop, Arlanda stad.
I Märsta.
Mm, i Märsta. Ja.
Så du har varit en del av verksamheten sedan 2008. Och när kom du in, Sara?
2012 började jag.
Just det, så ni är gamla rävar båda två.
Mm-hmm.
Ja, fantastiskt. Och Love and Hope Second Hand är ju en arbetsintegrerande verksamhet, ett socialt företag. Vad innebär det för den som inte har en aning?
Ja, det betyder ju att alla som kommer hit har på något sätt hamnat långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Så de flesta som kommer hit kommer via Arbetsförmedlingen, via något av deras program. Och det betyder är att vi får in dem i ett sammanhang som gör att man jobbar. Så man får jobba i sin egen takt, i sitt eget, liksom, hur mycket man orkar.
Och vad kan det vara för utmaningar som människor kommer med?
Man kan ju ha en utbrändhet. Eller så har man kanske någon NPF-diagnos som gör att man behöver ett anpassat arbete.
Ja, just det. Mm.
Sen kan man ju vara ny i Sverige som gör att man behöver öva sig på språk och komma in på svenska arbetsmarknaden.
Just det. Mm. Fantastiskt. Det är en fantastisk verksamhet.
Ja. Långtidsarbetslöshet.
Ja, precis.
Ofta också.
Just det. Men jag tänker ju då i mitt stilla sinne, nu har ni jobbat många år, Sara i 12 år. Och vad blir det för dig, Tina? Har du räknat ut det i matten?
Ja, alltså egentligen 16 år, men jag gjorde ett uppehåll. Jag hade en liten paus på 2 år och Sara har också haft lite, fram lite barn då och då.
Sånt som ska göras också.
Så vi har haft lite uppehåll bägge två, men...
Men det är ju ändå många år och då tänker jag ju någonstans att ni trivs med det ni gör.
Absolut.
Vad är det som driver dig, Tina?
Jo, när jag startade då var det möjligheten att dra in pengar för att möjliggöra för andra människor att göra sociala insatser. Detta startade ju i en kyrka och det fanns väldigt mycket människor som jag visste brann för socialt arbete. Och jag hade längtat efter att få jobba i ett socialt arbete i många år. Och så såg jag en möjlighet till att man kunde då få in pengar och möjliggöra socialt arbete. Men sen under resans gång så kom det här med arbetsintegrationen in och jag upptäckte hur otroligt värdefullt det var för människor att få ett meningsfullt arbete och ha någonstans att gå varje dag och få ett socialt sammanhang. Och det här att se att det gör människor så gott, det är ju en
drivkraft. Ja, såklart.
Ja. Men också det jag vet att vi hjälper till med på andra ställen också då, som i Nepal och Indien.
Ja, vi kommer till det. Vi ska prata om hela den verksamheten. Men vad skulle du säga att det gör med människor? Alltså, vad är det för typ av förändring som du ser?
Ja, men man får ett värde igen, tror jag. Att gå hemma gör ju att man känner sig ganska värdelös. Kanske det är lätt att känna sig värdelös. Och så kommer man till ett sammanhang där man faktiskt gör nytta. Vi har ju inga hittepå-arbeten utan man gör riktiga jobb här. Det är på riktigt.
Ja.
Och man måste göra producera saker som går att sälja. Man måste få ut grejer som går att sälja. Och jag tror att det höjer människors välmående att se att man gör nytta och att det betyder någonting det man gör.
Ja. Verkligen.
Och det sociala sammanhanget är ju också att komma någonstans varje dag. Ha folk att heja på.
Ja, men precis. Ja. Precis.
Fika med.
Ja. Vad säger du, Sara? Mm. Har du något att tillägga?
Jag har känt under åren som driver mig också, det är ju den miljönytta vi gör. Allt det här som skulle slängas annars som vi kan få ut i butiken och sälja så att det kommer till nytta igen. Det är viktigt för mig.
Ja, då är du inne på den nästa fråga som jag tänkte ställa. Nu har ni all möjlighet att sälja in. Varför ska man handla second hand?
Varför inte?
Varför ska man handla nytt?
Precis,
kanske är en bättre fråga egentligen.
Det är väldigt bra fråga. Det finns ju redan. Allt finns. Som vi behöver.
Ja, men verkligen.
Jag brukar säga det till jul. När vi börjar plocka fram julgrejer. Det behöver inte produceras en enda julgrej till. De finns redan.
Ja,
det finns
en uppsjö.
Miljoner.
Mm.
Och att vi säljer det är ju sånt lågt pris på varje sak. Även om pris alltid kan diskuteras så tar vi säger att vi tar 10% av vad ett par nya jeans kostar. Så om inte för något annat, så för sin egen ekonomis skull, så är det ju helt fantastiskt att köpa second hand.
Ja, idag, vi pratar ju så mycket nu för tiden om miljön, om hur vi kan påverka miljön. Och detta är ju ett sånt lätt sätt att bidra, att komma till en second hand butik och hitta. Alltså, jag spanar ju ofta på mode, jag gör sådana här modespaningar liksom. Och så,
vad gör du då?
Ja, alltså jag läser artiklar från Elle. Och så.
Ja, just det. Ja,
Elle kanske det heter. Jag säger alltid fel. och så ser jag, ja, det här och det här och det här lyfter de fram nu. Det är jättetrendigt. Och så kostar det så här och så här mycket. Så går jag ett varv i butiken och så hittar jag nästan likadana grejer. och så, ja, men mycket, mycket billigare. Och mycket roligare att kunna använda något som inte tär på våran miljö.
Verkligen. Och också tänker jag, utöver miljöaspekten, att det också blir en social hållbarhet i er verksamhet på väldigt många olika sätt. Och det kan jag tycka att vi pratar lite för lite om. Just den sociala hållbarheten. Just att, som ni är inne på, att människor får ett värde i att göra något vettigt med sin dag. Och man är en del av ett sammanhang. Och då har vi inte ens pratat om det som pengarna faktiskt går till. Som vi ska komma till också. Men,
pengarna går ju till det också. Det är ju en del av det sociala arbetet. För vi betalar ju, vi får vissa bidrag av Arbetsförmedlingen. Men vi betalar ju också delar själva till löner och lokaler. Betalar vi väldigt mycket.
Ja, bra. Men skänka då? Vad kan man ge till er verksamhet? Vad vill ni ta emot?
Vi säljer ju det mesta alltså. Inte levande djur.
Där går någon slags gräns.
Men levande växter säljer vi. Allt från ditt hem. Allt som du använder i ditt hem kan vi sälja.
Sen finns det ju saker vi inte kan sälja. Och det är stora bruna
skåp.
60-tals tredelade möbler som så vi har svårt och vi har platsbrist och sådär. Så att, det finns många som gör roliga grejer på Instagram eller som man kan hitta och se vad man kan göra nytt. Men vi har svårt att ha det, lagerhålla gamla
det.
Möbler.
Just det.
Så att, det måste finnas en viss ruljans i det vi tar in så att det kommer in nya saker också.
Finns det någonting ni ser sådär som går bäst?
IKEA-möbler. Vita IKEA-möbler.
Är det sant?
Superenkelt.
Jaha. Ja. Då gäller att ni har koll på vad de kostar då.
Ja, precis.
Men det har vi kunderna.
Och när de blir, de gamla IKEA-möblerna blir trendiga igen.
Ja, just det, vintage. Ja.
Sånt måste man hålla koll på också.
Ja, just det. Hur bra är vi på att rensa ut och skänka skulle ni säga?
Alltså det här går ju runt. Varenda dag så fyller vi butiken med nya saker. Så ja, jag måste ändå säga att väldigt
bra.
Vi kan ta emot ännu mer. Vi tar jättegärna emot dubbelt så mycket. Men människor här runt skänker så pass mycket så att vi klarar oss.
Liksom. Och man märker att folk är glada över att kunna skänka. Alltså, de tycker det är roligt att ge sina
saker. Hur intresserad är man av vart pengarna går?
Man kan säga så här, folk som skänker ställer frågan och är jätteglada när vi kan berätta om var pengarna går någonstans. De som köper, de skiter fullständigt var pengarna går.
Det känner jag
och
igen.
De vill inte betala mer än eller ja, där drar man gärna av istället och vill köpa billigare.
Så det är inget säljargument att det går till bra saker?
Ja, när man säger det, då kanske
det
folk slutar
pruta.
Ja, när man talar om att vet du vad det här arbetet går ut på och vad vi gör med pengarna. Så, ja, då kan de
lägga manken till. Strunta i att pruta den där tian. Ja,
en del är medvetna om.
Ja, såklart.
Och gläder sig över att pengarna går till goda saker.
Ja, ja, för det är ju fantastiskt. Jag tänker, handlar man någonting på H&M eller på någon annan kedja så går ju pengarna till aktieägare eller till, sådär, till redan rika människor. Men här går ju pengarna till människor som verkligen har behov.
Ah.
Så varenda krona man gör av med i en second hand butik är ju en väl investerad krona.
Verkligen. Och varenda krona ni kan ta mer för en sak blir ju pengar till slut.
Ja,
tänker
precis.
Jag.
Ja. Det är lite svårt ibland för människor att förstå att vi... när vi får in saker som är väldigt fina och väldigt dyra. Att vi inte säljer dem för en 50-lapp. Men ni har ju fått dem,
ja,
säger de då.
Det. Ja.
Och så, men det hade ju varit... Det är ju någon som har gett oss ett förtroende att ge oss något väldigt dyrt och fint. Och de vet om att det är det. Då vill ju inte de att vi ska bara slumpa bort det. Utan de vill ju generera pengar till... det här sociala arbetet.
Såklart, och annars då, hade de kunnat sälja själva.
Precis, så av respekt för dem så kan ju inte vi bara slumpa ut saker. Utan vet vi om att saker är lite värdefulla och dyra, då vill vi inte skämmas för att ta lite mera för det.
Och hur tar ni reda på vad som är, vad som
Google
är värdet?
Google is the Google. Answer. Ja. Så är det. Ja. Vi googlar frenetiskt.
Jag kan tänka mig det.
Vi pratade om det här om dagen. Vi får ibland besök av Erik Ingare som jobbar på en, vad heter det?
Uppsala auktionskammare.
Uppsala auktionskammare, ja. Och han kommer hit och om det är saker som vi tror att det här kommer vi inte kunna sälja till rätt pris i butiken, då frågar vi honom om han kan komma och titta på grejer och så tar han med sig det till auktion i sådana fall.
Ja, ah, vad bra.
Om det är något bra. Och han är ju experternas expert liksom. Så han kommer och informerar oss om saker. Om vad det är värt och vad det kommer ifrån. Och hur gammalt det är och sådär. Och vi känner oss ibland lite dumma då. För att vi är ju inga antikhandlare.
Nej.
Det är ju inte det som driver oss.
Nej.
Vi lär oss ett och annat på vägen, absolut. Men vi är ju inte experter på antika föremål.
Nej. Har ni någon sån där minne av någon sak som ni har sålt alldeles för billigt och fått veta i efterhand?
Fråga inte. Tina får ont i magen bara vi säger.
Berätta för oss, Tina. Berätta.
Ja, Bruno Mattsson får töljer. Ja, det är... I början gjorde jag ju många misstag. Ah. Fina kristallkronor som jag kunde slumpa bort. Eller en Murano-lampa som var helt fantastisk. Som jag sålde.
Så du fortfarande sliter i tåren?
Ja,
eller?
Ja, precis. Och mardrömmen där. Att titta på antikrundan. Och att någon kommer med någon liten pryl som de värderar till 3 miljoner. Och så säger den personen, den köpte jag på en loppis i Märsta.
Har du varit med om det?
Nej, jag har inte varit med om den.
Nej, du väntar på det.
Men jag har liksom, det är min skräckvision.
Aha, just det. Ja, just
det. Att det ska hända.
Ja, men det kommer du säkert inte göra nu när ni är så, liksom, har sån stor koll.
Nej.
Men det går ju inte heller att
Nej.
Ha koll.
Och våra misstag är vår bästa reklam ju.
Ja.
Ja. Då går de ut och säger, de där
ja.
Spånen, de vet ingenting.
De har ingen koll.
Gå och handla det.
Ja, men då får folk fynda och känna att de har gjort ett bra köp.
Ja, precis. Ja,
det är väl bra. Hörrni, jag skulle vilja läsa ett Instagram-inlägg ifrån er Instagram som ju heter lovehope_secondhand. Och det här inlägget gjordes den 5 februari. Underbara Jonathan och Johannes ägnar all sin tid att hjälpa flickor och kvinnor ur prostitution i Nepal och Indien. I morse på morgonfikat kom de och berättade om livsöden som har förvandlats och om det brutala mörker som kvinnor och barn lever i dag efter dag. För att klara av att fortsätta arbeta med detta berättar de om ljuset mitt i allt elände. Om flickor som växer upp till starka kvinnor med utbildning och om hallikar som byter sida inom citationstecken och nu jobbar med att befria kvinnor istället. Tänk att det finns människor som är villiga att gå genom eld för andra människor. Tack till Love and Hope Sweden för allt ni gör. Och då hade ni ett besök utav två av killarna som jobbar med en organisation som ni samarbetar med.
Mm.
Och vi ska komma till hur det blev just Love and Hope. Men berätta lite grann om organisationen. Vad är det de gör?
Ja, de arbetar ju i Indien och Nepal med att rädda unga flickor och en del pojkar också ur sex trafficking. Att de inte ska hamna där. Och de har, i Indien har de flera bordeller eller bordellområden. Det är ju liksom kvarter som är.
Det är sånt som inte vi riktigt kan förstå. Ja.
Där de har ett fantastiskt sätt att arbeta. Alltså de blir vänner och du kan inte komma in i ett bordellområde och vara fiende med de som är där. Du måste vinna deras hjärtan. Och det har de gjort. De har jobbat på relationer i bordellområdena. Och hittar då barn som de kan lyfta ut ur det här området. Och ge en trygg barndom och rädda dem från att gå samma öde till mötes som deras mammor och kanske mormödrar och generationer innan.
Så barnen som de hittar inom situationstecken, det är barn till kvinnor som lever i prostitution?
Ja, ja. Och de, liksom, de kan få jobba ett tag på en relation för att kunna lyfta ut barnet ur den här miljön. Och det finns ju kanske då ett visst motstånd. För en hallick ser ju då att det där är ju framtidens pengar.
Inkomst.
Inkomst. Mm. Så det är inte helt lätt. Men de gör det så himla bra alltså. Och så räddar man då de här barnen till ett barnhem som är mer som ett hem. Man lever tillsammans. Personal och barn lever tillsammans i ett hus och det är också en del av den personalen ibland som också jobbar på skolan som de har startat. För barnen behöver utbildning och komma som ett barn till en prostituerad till en vanlig kommunalskola i Indien är eländigt. Och du hamnar i dåliga skolor och lärarna skiter fullständigt i om du kommer dit eller inte. Och det finns ingen trygghet för dig där. Och istället man kan ju också bli förgripen på för att man kommer från det området och så. Så de får en trygg hemmiljö och de får en trygg skolgång. Och en excellent skolgång. Föräldrar från andra områden vill gärna ha sina barn på deras skola också. För att det är liksom hög kvalitet om man jämför med de skolorna då som staten driver. Men sen jobbar man också inne i bordellområdet med de barn och ungdomar som är kvar där inne. För de har ju inte ekonomi att rädda alla. Men då kanske man har en fritidsgård där man samlar unga tjejer. Eller man hjälper mycket mammorna också till barnen. Mycket kvinnor med AIDS. Och du kan få medicin mot AIDS av staten. Men om du inte äter ordentligt och har liksom ett sköter din kropp ordentligt så hjälper inte de där medicinerna. Så då ser man till att de som får medicin också får mat så att medicinerna kan göra nytta. De jobbar på så många plan och bygger relationer som gör att människor som Sara skrev på Instagram där att de byter sida. Jag träffade en man som jobbade som någon sorts facklig representant för de prostituerade i ett bordellområde. Fast egentligen var han ju en hallick. Men han var också avlönad av staten. Och jag var på en konferens där han var med. Och han gick fram och berättade att jag har hela mitt liv aldrig gjort något för någon annan. Utan att jag liksom räknar med att jag ska tjäna på det och få något tillbaka. Men någonting har hänt i mitt liv och jag vet inte vad det är. Men jag vill bara göra väl nu. Och jag räknar inte med att få något tillbaka. Jag vill bara göra gott. Och det var liksom relationen med människorna i Love and Hope som har liksom öppnat hans ögon och fått honom att tänka helt annorlunda och vilja något helt annat. Vilja de här barnens väl som han kanske bara såg som inkomst och pengar innan då.
Så han är en av dem som så att säga har bytt sida då?
Ja, men han är fortfarande verksam i det här området. Men han har liksom en omsorg av människor nu.
Och, och vilka är det då som jobbar på plats? Är det människor från Sverige som åker ner och jobbar eller har man lokalbefolkning?
Det är i Indien är det ju Jonathan Alvén mycket som driver det arbetet, men tillsammans med indiska medarbetare då. Och i Nepal är det, vad heter det?
Johannes
som driver arbetet, men med nepaleser. Och sen samarbetar de med organisationer, indiska och nepalesiska organisationer som redan finns liksom. Finns till exempel en familj i Nepal som lever i Indien som insåg att en massa nepalesiska flickor blev bortrövade och hamnade på bordeller i Indien. Då har de börjat göra fritagningar. Med hjälp av polis och myndigheter så gör de ibland raider där de gör fritagningar. Och den här familjen, jag träffar dem i Indien också på den här konferensen, helt fantastiska. De behöver inte göra, alltså de har ingen anledning att göra det här. Men de har bara fått sånt hjärta för de nepalesiska flickorna. Och ser till att de blir fritagna då från bordeller, vilket är farligt och komplicerat.
Det kan
komplicerat.
Vara ganska dramatiska fritagningar.
Ja, och polisen är ju ofta korrumperade och mutade och sådär. Så att det gäller att hitta rätt personer och få ett överraskningsmoment och så. Och sen kan de skicka dem då till någon organisation i Nepal där man kan landa och sen så kanske de hjälps åt med Love and Hope att föra dem till något av deras. Jag vet inte alla detaljer där. Men de har hittat mycket bra samarbetspartner i Indien och Nepal. Och bygger mycket relationer med andra. Som stärker arbetet då.
Mm. Och hur kommer ni in i bilden? Vad är ert?
Vi sponsrar ett hem för 10 flickor. Och deras skolgång. Så det står vi för, våran butik.
Så när man handlar på Love and Hope i Märsta så är man med och stöder den här verksamheten.
Ja, precis.
Och rädda små tjejer från prostitution.
Mm. Ja. Det tycker jag med Indien detta.
Mm. Mm. För där hade ni ju ett inlägg med en bild på en flicka med en stor rosa nalle.
Ja.
Vi har fått en ny flicka till vårt, inom situationstecken, barnhem i Indien. Varje gång Love and Hope räddar en flicka från ett bordellområde så blir deras verklighet så påtaglig. Tänk att alla dessa kvinnor lever sina dagar med att bli våldtagna om och om igen. Och tänk deras barn som växer upp i dessa bordeller som hela tiden ser vad männen gör med deras mammor. Hjärtat brister. Inget barn ska behöva se vad de ser och ingen kvinna ska behöva leva i fångenskap och bli utnyttjad. Tack Love and Hope Second Hand, Love and Hope Sweden för att ni räddar dessa fantastiska flickor och ger oss möjligheten att stödja er i att ge dem en framtid och ett hopp. Det är fantastiskt.
Mm.
Man blir alldeles tårögd.
Den här lilla flickan, hon heter Kursi. Uttalar man det så? Kursi. Hon var uppfostrad av en bordellmamma. För att hennes mamma var psykiskt sjuk. Allvarligt psykiskt sjuk. Men var ändå tvungen att jobba som prostituerad. Men bordellmamman fick lite hjärta för det här barnet. Så hon tog henne under sina vingar. Men hennes för det första då är hon bordellmamma, vilket ju inte är någon trygg miljö att växa upp i, hos. Och sönerna till den här bordellmamman var drogmissbrukare, så det är farligt.
Ah.
Ja. Men de lyckades då förhandla med den här bordellmamman om att få lyfta ut den här lilla flickan ur området och sätta henne på barnhemmet istället. Jag såg, vi såg bilder och filmer på när hon kom. Och, alltså de firar. Så det står härligt till när det kommer ett nytt barn till de här hemmen. Det är som en kunglighet kommer. Alla barnen står på rad och sjunger och klappar i händerna och jublar och hänger kransar. Och man bara såg den här lilla flickan och såg nästan chockad ut. Och så får hon en stor fet rosa nalle då. Oh.
Men jag tänker också på Jonathan och Johannes Alvén då, är ju söner som jobbar i Nepal och i Indien och åker mycket fram och tillbaka. Söner till Mikael och Ingmarie Alvén som startade Love and Hope.
Mm.
Hur kom det sig att det blev just de som ni stöttar eller deras arbete?
Jo, men det var ju så här va, att... att din mamma...
Jag vet ju svaret, men det vet ju inte de som lyssnar.
Maria, som jobbade hos oss då för 10 år sedan ungefär. Hon åkte till Nepal för att vara volontär på ett av de här barnhemmen. Och det var hon som liksom började. Och vi började med att ta ansvar för en flicka. Så vi betalade bara 250 kronor i månaden. Och det var personalen tror jag. Så att det var till och med så att vi alla liksom
chippade
in. Ja. Och sen så, och då hette vi, precis som du har pratat om tidigare, att vi har bytt lite skepnad. Då hette vi Läkarmissionen. Och gav vårt överskott till Läkarmissionens projekt. Sen så har vi hetat någonting annat också. Och sen så blev vi utan... hade vi ingen organisation att samarbeta med. Och då kände både Tina och jag att vi ville skänka vårt överskott till Love and Hope. Och det var då vi blev Love and Hope Second Hand.
Så det var min mamma Maria som är hela ursprunget.
Ja, hon var anställd av oss ju, och vi skickade ner henne till Nepal som volontär där. Och... vi fick ju träffa, de kom ju på lite turnéer till Sverige då under den perioden. Och flickorna kom till butiken och ja.
Och jag gick faktiskt tillbaka, för åren går och det är svårt då, liksom, när var det egentligen? Men mamma åkte ju fram och tillbaka mellan Sverige och Nepal 2011 och 2012.
Mm. Det var så pass, ja.
Mm. Och 2011 så var första gången som hon åkte. Och jag hittade faktiskt hennes gamla blogg. Den ligger ju kvar.
Mm.
Nepals prinsessor. Och så här skriver hon måndag den 21 november 2011. Oj, vilken omtumlande dag. Eller vad säger ni om att vakna av ett väldigt chattrande utanför? Och när jag går ut på altaner sitter en apa på räcket. Tyvärr försvann den innan jag hann hämta kameran, men jag har tagit en bild på vägen nedanför mitt fönster och hoppas att ni ser alla apor där. Det gäller att hålla fönster och dörrar stängda när man lämnar huset, annars kan allt ätbart vara borta när man kommer hem. Nog om aporna. Det viktigaste denna dag var att få åka till Badi 3. Hemmen är uppkallade efter den folkgrupp som flickorna kommer ifrån här i Nepal. Flickorna på detta hem har bara varit där i cirka en vecka. Och det var hjärtskärande att se dem. Många av dem var väldigt märkta av sitt fruktansvärda liv. Flera var bara 4-5 år. Och dessa har prostituerade mammor. Och för att inte hamna i samma träsk själva så har mammorna lämnat ifrån sig barnen. Barnen var så kramiga och de minsta ville sitta i knät på mig alla på samma gång. De är så kärlekstörstiga och vill vara nära. ja, jag ska inte fortsätta där, men det här var ju någon av de första dagarna då för mamma. Och jag var ju hälsade på henne i Nepal när hon var där. 2012. Jag fick det julklapp faktiskt av Mackan.
Mm.
En resa dit. Och var där i 3 veckor. Och det var skräckblandad förtjusning. För det är så svårt att förstå vad det är man möter.
Mm.
Men det är ju en sak att möta tjejer och kvinnor som har levt det här destruktiva livet. Men att få möta dem när de har fått ett nytt liv.
Mm.
Så det var ju liksom inga trasor. Eller det var ju tjejer och kvinnor med så mycket glädje och så mycket värme. För att de har fått ett nytt liv. De har fått en ny chans.
Precis. Jag var rädd också. Första gången när jag reste till Nepal. Och var rädd för vad jag skulle möta. Ja. Och då hade man ju hört. Det var ju bland badifolket som de började arbeta.
Precis. Berätta om badifolket.
Badifolket är kastlösa. Och har inte. Vad heter det? De tillhör inte landet. De är en folkgrupp utan land.
Ja.
Och får nog inte äga land heller. Och har inte fått driva företag och sådär. De är kastlösa och de är då bottenskrapet i samhället. Människor som man kan behandla hur som helst. Men de började som underhållare. De sjöng och dansade. De är ett väldigt ett kreativt folk som är duktiga på sång och musik. Och de började liksom roa andra människor. Men sen övergick det i prostitution. Att kvinnorna började utnyttjas. Och att det blev liksom enda sättet nästan att försörja sig. Och som kastlös och tillhörande badifolket så hade du inte mycket val alltså. Och många blev då sålda till Indien. Föräldrar säljer sina barn. Eller blir lurade. Det kommer människor som utger sig för att vara något annat. Och lovar att barnen ska få jobb någonstans och sådär. Och så hamnar man i Indien. Och där finns det ju, speciellt i Delhi, där finns det enorma områden med bordeller. Det bordellområdet jag var i Indien var liksom en liten droppe i havet jämfört med de som på det området i där Love and Hope jobbade i Indien när jag var där. Det är liksom en droppe i havet mot det som finns i Delhi. Men där hamnar många flickor då. Men badifolket har inga möjligheter. Men de här flickorna då som räddades fick ju utbildning och fick höra att de var värdefulla.
Mm.
Och blev älskade av människor. Och det förvandlade deras liv.
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Visst var det någon av tjejerna för något tag sedan som tog examen som sjuksköterska.
Ja, precis.
Som har kommit som liten flicka då till ett av hemmen.
Ja. Och bara det att kunna drömma om något annat. Att kunna drömma om att bli sjuksköterska eller så. Det är ju helt otroligt. Det är ju revolution.
Mm.
Och också att få nepaleser då att acceptera dem. Och att se att de är som alla andra. Och kan faktiskt studera och bli något de också.
Mm. Fantastiskt.
Mm.
Hur, om man nu hör det här, den här podden och hör om ert arbete, hur kan man stödja? Hur kan man vara med och bidra om man vill det?
Rensa garaget.
Ja,
kom med grejer.
Då. Rensa garaget, kom med grejer.
Du kan väl ge pengar till Love and Hope.org. Ja,
kan man fortfarande bli fadder?
Fadder.
Det kan man gå in och läsa på deras hemsida.
Precis.
Men jag tänker också att man kan vara volontär hos er.
Det kan man. Vi har 5-6 stycken fantastiska volontärer. Som kommer en stund. Vi har bestämda dagar när de kommer. Och De har sina arbetsuppgifter. Och det är en fantastisk tillgång för många av de som jobbar hos oss har ett utanförskap med sig. Och att få in fräscha, härliga människor som gör att det här känns som vilken arbetsplats som helst. Så att det ger ett värde till oss verkligen.
Och vad kan man göra då som volontär om man skulle anmäla sig?
Man kan stå i kassan eller man kan vara här kanske på lördag och ta emot saker i vårat intag. Sen kan man komma under veckan också och stryka kläder eller
testa. Sortera, testa, prismärka.
Ja, alltså man måste ju ha en viss kunskap för att kunna prismärka. Mm. Så att man får liksom hitta de arbetsuppgifterna som passar beroende på hur mycket tid man kan ge.
Mm.
Men det viktigaste när man är en volontär det är att man är en vettig, vuxen, självgående person. Så att man kan inte vara en volontär om man behöver arbetsledning.
Nej, just det.
Vi har Lions i Sigtuna som volontärer hos oss. Så de kommer några gånger i veckan och står i kassan. Och det gör också att vi kan vara med och arbeta lite lokalt. Ja, att man kan bidra till Lions. Och,
ja, just det. Det är ju roligt.
Ja, precis.
Verkligen.
Sen har vi lite andra samarbetspartners också. Som vi ger lite ibland till andra också. Inte bara till Love and Hope. Till exempel om det är någon katastrof som händer någonstans. Och vi vet att Läkarmissionen har kontakter där. De gör något jättebra på den platsen. Då kan vi ge pengar till Läkarmissionen för att bidra till något sånt.
Just det.
Vi har gett pengar till Uppsala Pingst och Sirius fotbollsförening i Uppsala. Som just nu gör ett fantastiskt jobb. Bland unga killar som lever i de här utanförskapsområdena i Uppsala. Och spelar fotboll med dem. Och de driver också en fritidsgård.
Mm-hmm. Vad bra.
Ja, jättebra arbete. Vi samarbetar med second hand-butiken Agape. Som du har gjort en podd om också.
Madde har varit med, precis.
Ja. Mm. De jobbar ju i Bulgarien mycket. Och vi skickar allt som vi inte kan sälja i våran butik. Som kanske har varit ute till försäljning men inte blivit sålt. Eller som vi sorterar bort tidigare för att vi ser att det här kanske inte funkar i Sverige. Och så skickar vi det till deras arbete i Bulgarien där man har second hand butiker som genererar pengar till ett hjälparbete bland romska barn för att de ska gå i skola.
Just det.
Så det är någonting som vi det är mycket arbete med att fylla lastbilar som ska åka ner till Bulgarien.
Där kan man få komma och vara volontär.
Just det.
Sen har vi haft ett litet samarbete med Talita som är en fantastisk organisation som hjälper människor som lever i sex trafficking i Sverige. Vi har börjat ett litet samarbete med en organisation som heter Second Chance. Där man hjälper människor som kanske har suttit i fängelse eller har en missbruksbakgrund eller bara behöver extra stöd på något sätt. Stödboende. I samarbete med kriminalvården. Så man kan göra samhällstjänst här. Vi har många, många samarbetspartner. Och försöker hitta hela tiden folk att samarbeta med. För att kunna
och
göra
vi har
mer
precis inlett ett litet samarbete.
Precis.
Så hädanefter så kommer fru Vintage dress mormor Ingrid.
Uh-huh.
Med blus och kjol omlott att sys upp i avlagda skjortor och andra kläder som ni inte har sålt.
Precis. Mm.
Det känns ju otroligt roligt.
Mm.
I samarbete med Sigtuna Hantverkshus och Teiko och hennes
precis.
Kollegor som kommer att sy. Så det känns
så roligt.
Jätteroligt. Snacka om lokalproducerat,
ja.
Återbruk,
ja.
Social hållbarhet,
ja.
Allt i en härlig mix.
Det är ju ett fantastiskt arbete, Hantverkshuset och M29.
Ja, verkligen.
Vi försöker alltid hitta sätt att samarbeta med dem. Mm. Det är inte så många sociala företag i Märsta. Så det är bra att hjälpa varandra.
Mm. Jättekul.
Lyfta varandra.
Är det något mer som ni vill tillägga? Något som ni vill ha sagt som vi inte har pratat om?
Nej.
Eller har vi fått med det viktigaste om verksamheten?
Ja, det känner jag.
Vad bra. Då säger jag ett stort tack till att ni ville dricka 11 kaffe med mig.
Var det kaffet, säger jag då?
Det tänkte jag också be om nu när vi stänger ner i mickarna.
Jag glömde det.
Så kul att vara här och så roligt att få lyfta er verksamhet. Så jag säger det till dig som lyssnar. Rensa garaget. Anmäl dig som volontär. Hur gör man det?
Lättast är att gå in på vår hemsida.
Och vad heter den?
Den heter secondhandmarsta.se.
secondhandmarsta.se.
Eller kolla vårt Instagram.
Instagram-kontot som heter lovehope_secondhand. Secondhand, just det. Mm.
Och där ser man ju allt nytt som kommer ut varje dag. Också.
Precis, och öppettider och all information. Mm. Så tusen tack till er, Tina och Sara, och tack till dig som har lyssnat. Hej då!
Hej då!
Hej då!